och då får man oftast de här som få har sett eller observerat, för det är inte så många som är ute och sållar i januari i alla fall.
20 hit, minus. Du, Mårten, du tycker det är lite kul att få veta det här.
Ja, men alltså Lupan har ju tittat på den här gödselstacken många gånger och inte alls fått klart för sig vilken enorm biodiversitet som finns här. Så liksom som agronom så ser man ju det här i första hand som växtnäring som ska ut på fälten. Ja. Men om vi tittar här med den här flockarna med pilfinkar och gråsparvar som är runt omkring oss, de är ju här av en anledning. Och insekterna är säkert en del av det. Mm.
Ja, och sen du ser alltså havre och massa saker som är godsaker som finns kvar. Men det är ju jätteroligt att se mångfalden som finns kring en sån här gård som ändå är liksom en konventionell mjölkgård.
Så är det.
Så.
Maria? Mm.
Ja.
Vi måste tacka er för nu, men välkomna tillbaka om en liten stund. Mårten Hetta, Roger Pettersson, Maria Wiklands och det här är Naturmorgon.
Ekonyheter. Storstockholms lokaltrafik SL har felaktigt dragit dubbla biljettkostnader från resenärer som haft både bankkort och SL-kort för nära biljettläsarna. Karin Englund är en som drabbats.
Jag upptäckte det av en slump och då visade sig att när jag går igenom spärren och blippar mitt vanliga SL-kort så drar spärren också från Visakortet som ligger i min handväska.
Varje dag reser nästan 700 000 människor med den allmänna kollektivtrafiken i Stockholm, SL. Sen några år tillbaka finns möjlighet att blippa sitt bankkort när man kliver på. Och det har tidigare rapporterats om att det dras biljettkostnad från både bankkortet och SL-kortet om man råkar lägga hela plånboken på biljettläsaren. Men nu kan Ekot berätta att problemet är större än så. I handlingar till Konsumentverket vittnar resenärer om att det tagits dubbelt betalt trots att man haft bankkort och SL-kort åtskilda. På SL känner man till problemet, men enligt presskommunikatör Elin Lindström är det inte ett systematiskt fel.
Reporter Linda Chanwell. I Boden har polisen gripit en man i 30-årsåldern i natt efter att han först olovligt tagit sig in på ett äldreboende och sen vidare in på ett apotek. Mannen är nu misstänkt för skadegörelse, olaga intrång, våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman. Risken för skogsbränder bedöms som särskilt svår i Europa i sommar, det skriver DN. I den senaste bedömningen från EUs observatorium för torka skriver de att en varm och torr vår har lett till att över 41% av Europa nu befinner sig i någon form av torka. Som mest akut är läget i de södra delarna av Europa. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
P1, Sveriges Radio.
Och denna söndag 1 juni fortsätter vi nu att återutsända Naturmorgon från igår morse.
En insekt har blivit vald till årets trädgårdskryp, tvestjärten. En insektsätande fågel har vi i fokus idag, svarttärnan. Och så letar vi bland annat efter sexbeningar av olika slag på ett jordbruk utanför Umeå. En forskningsgård som undersöker hur markerna kan gynna bland annat småkryp. God morgon. Välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Svarttärnor är som det låter, sotfärgade tärnor. De är lite petiga med sin miljö, de häckar på lite halvt flytande vegetation, men vill varken ha det för blött eller torrt. Exakt som de vill ha det är det bara på några få lokaler. Och hur ska man då få syn på de här ovanliga fåglarna? Ja, först behöver man ju vara på just rätt plats och sen får man spetsa öronen.
Om man hör det här gnälliga lätet, då är det dags att kolla uppåt.
Vi skådar svarttärnor i Kristianstad vattenrike i ett reportage om en dryg kvart. Tvestjärtar, de kallas på engelska earwig, men de bryr sig inte om våra öron som skrönorna säger. Däremot bryr sig honorna om sina ägg som hon pysslar om och skyddar. Vi ska prata om årets trädgårdskryp med entomolog Julia Stigenberg lite senare i programmet. Och i veckans kråkvinkel reder Mats Ottosson ut vad biologisk mångfald är.
Det är gråsuggorna och kölsniglarna i potatiskällarens mörka grotta. Det är dagmaskarna när du vårgräver. Det är hela skymningskören, taltrast och koltrast. Och rödhake, han som alltid får sista ordet.
Och det är så mycket mer. Hör kråkvinkeln sist i programmet. Men det har bara blivit så att den röda tråden i naturmorgon idag är småkrypen. Och Maria Wiklands, vår fältreporter, är på en forskningsgård i Umeå idag. Vad är det för ställe, Maria?
Ja, men Röbäcksdalen är en forskningslagård som har funnits väldigt länge. Den ligger i änden av Röbäckslätten som är, ja, men det är en stor jordbrukslätt. Jag tror att jag såg någon siffra så 280 hektar. Mm. Och väldigt väl sammanhängande mark. Det är inte så vanligt här uppe i norra Sverige att man hittar så stora arealer som hänger ihop. Och här håller de på att göra massa forskning om jordbruk, om kor, om vall. Alltså det är både liksom djur- och växtforskning kan man säga.
Mm. Och hur man ska kunna driva ganska stora jordbruk och ändå med så bra fokus på naturvård som möjligt. Så att du har liksom på något sätt siktat in dig både på korna ju, som vi redan har träffat, och sen så på liksom den krypande mångfalden som också finns på en gård. Och vi har ju redan varit och kikat lite i stallavfallet bland, vad var det nu, fuktbaggar och grejer. Ja, kortvingar, ja. Hoppstjärtar.
Ja, det är ju otroligt. När man börjar titta närmare så finns det ju en helt sjuk mångfald i liksom skräpet. Och bara i en komocka så finns det också jättemycket insekter som drar nytta av. Så det är otroligt många små kryp som följer i spåren av korna. Mm. Och det här är viktigt att tänka på när man, eftersom antalet kor minskar i Sverige.
Just det. Men du, nu ska ni ner och kika i lite av det vatten som finns på marken på gården.
Ja, men precis. För precis i mitten, eller inte precis i mitten, men den här slätten skärs av en bäck som heter Degernäsbäcken. Den börjar här, jättenära, och sen går den genom det här intensiva jordbrukslandskapet. Så man skulle så här, lite fräckt så skulle man ju tänka, ja, det är ett dike, men det är i så fall brett dike. Inte jättesluttande kanter, men jag kan säga 5 meter kanske. Och sen mitt i den här längst ner så är det en ganska liten bäcken då. Alltså skillnaden från det här liksom vallen på ena sidan och kornåken på andra sidan, så är det ju lite vildare. Och så går jag bara över grusvägen. Så, och då helt plötsligt så kommer det in en bäck från höger. En 90 graders sväng blir det. Så det blir en liten bäckkorsning. Och här kommer Röbäcken in. Så jag går ner här. För Roger och Mårten håller på och letar efter. De håller på och hovar här i vattnet. Jag ska ta mig ner det utan att dratta på rumpan. Det är inte lättast när det har regnat. Okej, men du, kolla där, vilket fynd. En liten aluminiumburk.
Ja, den ska vi ta med oss. Och den lämnar vi inte här. Nej. Och det är inte vi som har lämnat den.
Och kolla, ja, men du fick ju upp lite grus och grejer, lite sand. Mm. Du går och välter den där i sållet då?
Nej, inte såll, utan det där, kan man säga, så det är ett galler och sen har man en, ja, en dunk som är öppen under till. Och de här vatteninsekterna, när de börjar torka upp då söker de sig ner i den här dunken under.
Just det, ja. Roger Pettersson går upp med hoven. Du, Mårten, vad är det som gör att du vurmar så för den här bäcken?
Ja, men det här vattensystemet, Degenäsbäcken och Röbäcken, är ju liksom en skatt i odlingslandskapet som man kanske inte lägger märke till att börja med, eftersom att det domineras så mycket av kulturmarken, så att säga, de odlade fälten. Men när vi är nere här i bäckravinen, då ser vi ju att mitt här så är det ju helt plötsligt en väldig mångfald och variation. Mm. Och här finns ju utrymme för änder, vattenlevande insekter, och här finns ju också väldigt mycket kärlväxter och en helt annan flora. Mm. Och ja.
Precis, men du, där har du en liten skräddare. Men du, det jag slås av, när jag tittar på bäcken som Degenäsbäcken som kommer här, och sen så har vi Röbäcken som kommer in här från höger. Det är ju liksom vatten i två olika kvaliteter som möts här.
Ja, och det är ju väldigt tydligt att Röbäcken har ju sitt ursprung i Röbäcks källa. Så här kommer ju klart källvatten, grundvatten som rinner ut. Medan Degenäsbäcken mer är ju en dräneringsbäck som dränerar området. Och nu när det har regnat som det har gjort i natt här, då ser vi ju att bäcken fylls av lite slam och sådana saker. Men just där vi står nu så är det ju en jättetydlig gränslinje mellan det klara källvattnet och det här dräneringsvattnet. Och i det här klara källvattnet så ser vi ju insekter nu. Vi ser dykare som dykarskalbaggar som simmar, och vi ser skräddare som jagar på vattenytan. Mm. Väldigt spännande.
Ja, där är det jättefint. Men den här bäcken rinner ju ner sen ut i Umeälvens delta.
Precis, den här ändrar ju karaktär. Från början var ju det här ett naturligt vattendrag som sen bönderna har dikat ut och gjort mer som ett avrinningsdike. Men sen när vi passerar E4 och kommer ut i naturreservatet då, Umeälvens delta, så blir det ju en del av ett våtmarksområde som den här bäcken översilar då, gräsmarker som är otroligt viktigt för de här migrerande fåglarna som kommer framförallt på våren. Mm. Och även naturligtvis för de fåglar som häckar i området. Så att det blir ju som från dränering till våtmark bara på någon kilometer.
Ja. Ja, verkligen stor skillnad. Vet du om det brukar gå upp någon fisk här då?
Lite grann, ja. Så gör det ju det. Vi har ju en del gäddor som söker sig upp och leker här.
Ja. Den är väldigt, väldigt, väldigt grund. Vi ska kolla. Nu går upp här. Det är lite nässlor och lite... Man vill verkligen inte halka här. Så. Okej, Roger.
Där, ja.
Ja, kolla. Där har vi lite dykare.
Ja, det är två såna här som ser ut att vara i ett släkte som heter Ilybius. Ganska stora dykare.
Ja, men vad är det för slemklump då?
Oj, nu kom det med en svår fråga.
Ja, det är en alg.
Ja, det är förmodligen någon algmassa. Ja. Men dykarna syns ju tydligt. De sprattlar lite grann här nere i burken och försöker ta sig ut till vattnet igen.
Ja, de vill nog inte vara där.
Nej, och det kan vara de filurerna eller någon av de här som han har sett i bäcken här.
Jag hoppas eftersom att det var där du var och hovade.
Nej, nu var jag hovade på översidan.
Ja, men de är lite mobila. Men det som fascinerar mig väldigt mycket med dykarskalbaggar, dels är ju att de faktiskt kan dyka, men sen kan de också flyga.
Ja.
Så att de liksom lämnar undervattensvärlden och så flyger de upp i atmosfären och tar sig till ett annat vattendrag. Och det är också rovdjur, så att de har ju liksom en... Vad ska man säga, predatorer i det här ekosystemet. Och kan ge sig på ganska stora byten faktiskt.
Ja, men de flesta av de här dykararterna lever på mygglarver av stickmygg. Och därför så ser jag dem som nyttoinsekter. Så tillvida att de håller ner mängden stickmygg. Så man ska egentligen vara snäll med de här dykarna som reducerar mängden stickmygg sommartid. Sen är det som du säger, de kan flyga. Och de måste ju kunna kolonisera nya vattendrag. Då har man så här tillfälliga vattensamlingar på våren. efter snösmältningen. Och där kan bli väldigt mycket mygg och mat i form av mygglarver för dem. Så att de måste hitta det där stället där det finns mat. Va? Det är ju logiskt.
Ska vi ta och släppa tillbaka de här nu då? Och vara snälla med dem?
Ja, vi kanske.
Ja, vi gör det. Ja. Ja. Ska jag ta den? Jag kan ta den så går jag ner och slänger i dem. Ja. Ska vi se. Ja, det är en fin liten bäck. Det är som roligt att när man tror att det är ett dike så var det mer än så.
Mm. Du Maria, har du sett någon stickmygga än?
Inte här, inte idag, men Nej. Jag har sett för några veckor sedan.
Ja. Tack till dig och Roger Pettersson som är entomolog och Mårten Hetta som är husdjursagronom på SLU på den här Röbäckdalens forskningsgård i Umeå. Jag tänkte bara, om man har fått årets första myggbett, slå inte ihjäl nästa styggmygga som man träffar. För forskarna vill istället ha hjälp att samla in och artbestämma våra stickmyggor. Det finns ett 50-tal arter i Sverige och nu vill de kartlägga vilka arter det finns och var. Så Statens veterinärmedicinska anstalt tillsammans med SLU vill också hålla koll på om det kommer in invasiva arter eller nya arter, sådana som till exempel skulle kunna bära på smittor. Det flyttar in arter söderifrån när vi har en klimatförändring. Så, den som vill kan fånga in myggor i en burk med lock, frysa ner den, sen ska man packa den lite försiktigt i en liten ask och skicka in den för artbestämning. Och allt om hur man gör hittar man om man söker på myggkartan. Sök myggkartan på internet så kommer ni till SLU och SVA och hur man skickar in stickmyggor. Men de ska vara hela, ni får inte slå ihjäl dem först. I Sjösala, enligt Evert Tobsvalls, har tärnan fått ungar och dyker i hans vik. Man ser för sig en vit gracilfågel som söker av vattnet efter små fisk. En silvertärna eller kanske en fisktärna. Men det finns en annan och mycket mer sällsynt tärna också, svarttärnan. Den hör det våta landskapet till, det som nu för tiden är lite mer sällsynt. Och den äter inte i första hand fisk. Och en av platserna där man kan få se den, det är vid några dammar i Kristianstad vattenrike i östra Skåne.
Nu är de borta igen. Nej, men de kommer plötsligt från ingenstans överflygande. Ja. Och då har de kanske dratt ner mot Hammarsjön och spanat och fångat lite insekter och så på vattenytan. Och sen drar de tillbaka till sina boplatser här borta vid en av dammarna.
Men vi går vidare så ja, får vi vara på hugget när de kommer nästa gång.
Exakt, det gör vi. Och man hör det här gnälliga lätet. Då är det dags att kolla uppåt. Så det går ju rätt snabbt.
Naturvägledaren Josefin Svensson går med tubkikaren över axeln. Junigrönskan tränger sig på vid dammarna som en gång var schakt för lerbrytning till tegelbruket Hercules. Nu är de fulla av vass, nekrosor, massor av insekter och fåglar. Hercules ingår i biosfärområdet Kristianstad vattenrike i Skåne. Det är svalt, lite blåsigt och några kossor betar stillsamt. Vi stannar och lyssnar.
Kommer de rätt över oss, svarthärnorna.
Wow.
Jättefina är de.
Gnälligt och små lätta. Lätta.
Ja, de är som graciösa som fjärilar. De är otroligt snygga när de flyger, eleganta. Till skillnad från en stor fiskmås, är jättestor jämfört med dem.
Ja, hur stora är de? De är ju större än svalar, men ja. Det är ändå lite svalkänsla just
ja,
att
lite tornseglarkänsla, fast de har den här...
Hej, kosse, kosse.
Sticker fram bakom albuskarna. Det ser jätteroligt ut. Nej, men de är ju lite mindre, betydligt mindre. Jag tror de är mindre än en fisk- och silvertanna också i storleken.
Absolut.
Jag är ju inget proffs på det här, men de är väldigt graciösa. Och sen de här härliga sotfärgade kroppen och vingarna, liksom, de är så snygga.
Ja, vingarna de ser är som ett konstverk. Lite åt askgrott,
ja,
och
precis.
Sen så är kroppen...
Ja.
svart.
Ja.
Men är inte det märkligt? Tärnor är vita liksom. Ja. Och sen finns det svart tärna.
Ja. Sen är det ju vitvingad tärna också. Så att där finns lite olika varianter. Men här i Vattenriket så... Här är en av de få ställena i den här trakten i alla fall som det häckar svarttärnor. Mm. Här vid Herkules. Och nu kommer där en över oss igen. Du ser de vingslagen. Det är liksom väldigt graciöst.
Alltså, det är någonting med tärnor också. Det ser ut som de nästan har för kraftiga vingar för sin kropp.
Ja,
för det är som när de slår ett vingslag så är det som kroppen åker upp lite.
De flyttar ju långt på vintern. Ja, det var nog en brun kärhög på hösten där. Nej, det var en glada. Nej, men de flyttar ju långt på vintern. De behöver ju lite rejäla vingar för att kunna flytta långt, kan jag tänka mig. Så det är lite...
Vart flyttar de då?
Jag tror det är västra Afrika. Så de har ju en lång flyttväg. Och de brukar ju inte komma förrän precis i början av maj, ungefär när det är fågelskådningens dag och så.
Mm.
Då brukar vi se de första svarthärnorna. Och sen här i detta området så häckar de igen av dammarna här vid Herkules. Och sen drar de, nu när de flyger här över oss, så drar de ner vid Herkulesviken som är en del av Hammarsjön. Och där kan de nog fånga lite mer mat också.
Vad lever de på?
Ja, då fångar de insekter på vattenytan bland annat. Så de dyker ner, och de dyker inte ner under vattnet så som fisktärnor och silvertärnor. Utan de fångar mest insekter på vattenytan. Så här i det här området här är väldigt mycket insekter som lever under vattenytan och som sävsländor och allt möjligt, sävsländelarver som sen ligger och förpuppar sig och kläcks till flygande insekter. Och då är nog svarttärnorna på bettet där och tar sig lite skrovmål.
Men tänk att det ändå finns så mycket insekter på vattenytan att den...
Ja,
att
eller kanske de är strax under där som en puppa eller någonting sånt och då ser de det. Så att, sen kanske de kan snappa åt sig en annan liten fisk också som håller sig nära ytan. Vem vet, de tar nu det de kommer åt.
Mm.
Men jag har inte uppfattat som att de dyker ner under ytan och fångar mat. Utan det är precis i ytan där. Och här är ju vattenväxter, nekrosor och andra flytvegetation och sånt också. Så de kanske uppehåller sig mycket insekter där. Och det är varmt och mysigt och de hittar sin mat i den miljön. Så då blir det som det här ständiga livshjulet hela tiden. Djuren håller sig där de behöver vara och då är det någon som gynnas av någon annan. Så det är ganska så fantastiskt egentligen.
Men här där vi står nu så är det ju liksom ändå känslan av att man ser inte jättelångt.
Nej.
Fast det är inte hög vegetation, men den är tillräckligt hög för att inte jag ska nå riktigt över liksom.
Precis.
Det är vass och det är låga buskage.
Ja.
Nu kommer det.
Ja, lite människor.
Mm.
Visst var det annan miljö här. Det blev mycket varmare.
Ja.
Väl, nu kändes det nästan som sommar igen ju.
Jätteskönt.
Ja. Hej hej. Har ni sett något trevligt idag?
Jag flyger över en svarttärna.
Ja.
Ja.
Ja, de är väldigt fina.
De är fina, ja.
Ja. Ni behöver inte bli rädda för mikrofonen.
Där kom en till.
Ja, där kom en.
Men nu lät den inte.
Nej, nu var den tyst. Den kanske hade mat i munnen så den inte ville tappa det på vägen dit.
Svarttärnan
häckar på enstaka lokaler från Skåne till Uppland och Närke. Den är rödlistad som sårbar och har minskat snabbt i Västeuropa och nästan försvunnit från Danmark.
Kom en svarttärna till i flygande fläng.
Oj, den behövde inte ens
använda
vingarna.
Nej, den bara gled.
När den gick ner framför det här mörkgröna bakgrunden med träden där, då såg det ut som den kanske hade en vit övergung.
Precis, det har
alltså
den.
Alltså översidan av stjärtroten där.
Mm, exakt.
Är vit.
Det är den.
Ja.
Så om man ser dem ordentligt så kan man verkligen njuta av deras varierade fjäderdräkt. Nu ska vi se.
Men jag tänker också på det här med färgen. Alltså om man är vit, som fiskmåsar och alltihopa, de är vita på undersidan.
Ja.
Och det är väl ändå för att inte fiskar och så som är i vattnet ska urskilja en lika lätt mot den ljusa himlen.
Ja.
Men då svarttärnan, eftersom den äter insekter så behöver den kanske inte bry sig om det. Eller kan man tänka så?
Det skulle...
Nu kommer den igen här.
Ja. Väldigt graciösa vinklar. Nej men hej.
Oj. Hörde du?
Ja, vad var det?
Det lät som en grönvena eller någonting sånt.
Ja, det såg ut som också.
Ja.
Nu blandar de
det var hemskt vad det händer grejer. Man kan ju börja undra om det här är någon rovfågel i närheten som rör runt i grytan lite grann. Nej, men om man tittar på... jag tror det är en bra teori om det med... Här är ju en svärtärna som man ser. Svart kropp och ganska så ljus undersida på vingarna och lite ljus
hela
undergump.
Hela stjärtpartiet är liksom ljus. Det är egentligen både uppifrån och nerifrån.
Och sen när den är vuxen eller adult här så ser man den är ganska så jämngrå ändå på översidan på ryggen och vingarna och även övergumpen.
Men...
Och så kol, alltså den är väldigt mörk.
Ja, bröstet och det är
mörk
så näbb,
mörka ben och mörkt huvud och mörkt bröst och ner under magen också. Och sen när den fäller ihop vingarna så här så ser det mörkt ut där ute också på spetsarna.
Och när man ser en bild så, nu tittar vi på en bild här,
ja.
Då ser man ju också att vingarna, de sticker otroligt långt ut jämfört med stjärten.
Mm.
För stjärten slutar ju liksom halvvägs ungefär. Och så vilka enorma vingar.
Ja, det har den.
Men du sa att de häckar också svarttärnorna någonstans här. Oj, nu kom en blomfluga och satte sig på mig. Åh, vad snygg den är.
Den är väldigt snygg. Enorma, häftiga ögon.
Och
så snyggt mönster på kroppen.
Ljusgula små avlånga fläckar.
Ja, den vill verkligen se lite farlig ut.
På svart botten.
Ja, väldigt snygg.
Mm.
Hej då. Jo men svärtärnorna häckar en, det ska gå en liten stig här nu genom runt dammarna här, men sen kommer vi till en damm där de häckar och normalt sett så häckar de på lite flytvegetation och så, men ibland så ändras vattenståndet och vattenriket har i samarbete med länsstyrelse och andra hjälp till att bygga boplattformar till svärtärnorna för att hjälpa dem på traven att få lyckade häckningar. Och nu kommer göken, vill också ha lite uppmärksamhet. Och ibland har fåglar i allmänhet eller djur i allmänhet otur med väder och vind. Det kan bli kallt och allt vad det är för någonting. Och ibland har det hänt att det har regnat jättemycket och vattenståndet har ökat i de här dammarna. Och då kanske det har blivit misslyckad häckning för de flesta svärtärnorna. Men de senaste åren har det faktiskt gått bra för dem.
Det är svärtärnorna.
Nu lyfter det flera där. Och så kommer den där.
Men svarttärna precis ovanför vassen.
Och där seglar en stork i bakgrunden.
Den stork.
Vi ska se efter ställa kikan.
Oj.
Vi ser, det ser ut att vara en stork där bak.
Mm.
Ja, en vit stork seglar över dammarna. Ska vi gå bort mot svarttärnorna?
Nu går vi bort mot svarttärnorna.
Mm. Nu ska vi gå in på den här lite inofficiella stigen. Dammen här framför oss. Nu ska du få titta på dem när de sitter stilla.
Där är en som är uppe på vingarna precis ovanför.
Ja, här har du.
Sen. Nu ställer du in tubkikaren.
Här är en svarthärna, du kan kolla på den. Får ställa in skärpan här på. Ska jag skriva ner den där?
Nej, men titta!
Hur fin den är.
Åh! Men huvudet är nästan mörkast, ja, ju. Åh, nu sträcker den ut vingen också. Gud, vad fint. Och så vit undergump. Ja. Och den sitter på en stolpe som sticker upp ur vattnet. Mm. Och så är det gula näckrosor som sticker upp runt omkring. Och så på den här stolpen så finns dels en svarthärna. Och sen så är det en liten, litet videträd som har börjat växa som en bonsai. Det är faktiskt oerhört tjusigt. Nu lyfter den.
Nu lyfter den.
Josefin Svensson, naturledare på Naturum Vattenriket, berättade om svarttärnorna som häckar i en damm i Herkulesområdet i Kristianstad i Skåne. Och reporter var Lisa Henkov. Ja, men så vad var det där för gnisslande läte man skulle lyssna efter om man är på en svarttärnelokal? Jo, det här. Svarttärna, inspelad av Patrik Åberg. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och i ett mejl till naturmorgon@sr.se skriver Elinor Sjöberg: Hej, jag ville bara dela med mig av några bilder på granblomning i Haninge på Södertörn. Först såg jag denna fantastiska gran i Brandbergen i början av maj, och nu förra veckan såg jag flera granar i blom ute på Gålö i Stockholms skärgård. Och så har hon skickat bilder som finns på sverigesradio.se/naturmorgon nu. Och ute i toppen på granskottet sitter en, ja, men det ser ut som en ljusröd mjuk kotte som sticker rakt upp 2-3 cm hög. Och det där är en hornblomma som ju blir en mogen grankotte sen. Och en gran blommar inte varje år utan kanske var fjärde år eller så. Så håll koll på din närmsta gran. Har den ett blommor kanske? Underskattad, ofarlig och missförstådd, så beskrivs årets trädgårdskryp. En utmärkelse som delas ut varje år av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Ja, det är alltså tvestjärten vi pratar om här. Vi behöver veta mer om tvestjärtarna, känner jag, så vi har ringt upp Julia Stigenberg. God morgon!
God morgon, god morgon!
Entomolog. Och vad tycker du om tvestjärtar, om vi börjar där?
När jag var liten kom jag ihåg att jag tyckte väldigt illa om dem. Nu tycker de är lite småirriterande, men jag har också lärt mig hur jäkla nyttiga de är för trädgården. Så att de får leva och frodas tillsammans med mig i trädgården idag. Ja,
men är inte det där en omdiskuterad fråga då? För de äter väl också på växter? Jag tycker att de har krypit runt en hel del i mina blommor förra sommaren. Äter de inte blommor?
Jo, men vad spelar det för roll? Mm. Det gör ju så lite. Och sen så gör de sån otrolig nytta också. De äter ju inte bara blommor, de äter svampar och alger och mossor och andra insekter också. Mm. Och jag tänker, vi lever ju i vårt överflöd av trädgårdsväxter. Då kan vi ju låta dem få en liten tugga lite här och där.
Mm. För de äter också en himla massa andra. Och ja. Bladlöss äter de.
Ja, precis. Mm. De är bra.
De är nattaktiva. Vad gör de förutom att käka blommor och bladlöss på nätterna?
Vad gör insekter på nätterna? Det är en hel roman. De är ju väldigt kackelackiga. Tvestjärtar är ju rätt så sociala också, så att de samlas i grupper, olika, nu ska vi se, det finns runt 2000 olika arter tvärstjärtar i världen, och alla arter beter sig lite olika, men de flesta är lite sociala, så att de tycker om att hänga på kvällarna, precis som människor. Mammorna tar hand om sina små ungar, eller ägg om det är sådana, och hämtar mat åt dem. De går ut och jagar mat tillsammans och ja, hänger.
De har ju faktiskt det som du är inne på här, yngelvård, så att de ser till att äggen inte ska få mögel på sig och sådär, slicka dem, håller dem rena och så. Så de är liksom ganska omtänksamma om sin
avkomma. De är som hönsmammor.
Har båda könen den här tången, den här tvestjärten?
Ja, fast hannens är mer rund. Man kan skilja med dem ganska lätt. Om det är en tvärsärt med en rund tång, då är den hanne. Och är den mer som en sax, rak tång, då är den hona.
Och vad har de den till? Är det för att knipsa oss?
Nej, alltså de hotar ju, de kan ju hota med den. Det ser man om man närmar sig en tvärsärt och den blir lite rädd, så lyfter den ju på rumpan och hotar. Men den kan inte göra någon skada mot oss. Sen så är det vissa arter som använder den som ett kärleksinstrument när de ska para sig. Och så använder de den för att vika ihop sina flygvingar under täckvingarna.
Alltså som ett litet redskap?
Ja, som ett litet redskap. Ja.
Så den har flera funktioner egentligen, både försvar och hålla fast vid parningen och vika vingar.
Ja.
Och då kan de flyga för de har vingar under täckvingarna.
Ja, det finns några arter som inte kan flyga, men våra arter har väl alla vingar. Och jag har aldrig sett en tvärsärt flyga faktiskt. Nej. Och det är inte alls vanligt eftersom de är nattaktiva. Och sen så är det speciellt den lilla tvärstjärten som tycker om att flyga. Mm. Eller tycker om, som flyger då. Mm. De andra föredrar att hålla sig på backen. Mm. Men de har vingar.
Vet du hur många arter det finns i Sverige?
6 eller 7 arter.
Ja. Det kan vara kul att titta på då, att de alla ser inte exakt likadana ut.
Ja visst, alltså det finns en artnyckel så att man kan skilja på den på artportalens hemsida. Mm. Och det man ska titta på, det är ju hur den här klons eller klon i baken ser ut. Mm. Och hur täckvingarnas form och färg ser ut och om flygvingarna sticker ut eller inte sticker ut. Och så lite, så att det är bara att ta ett foto på en och så kan man sitta i lugn och ro inomhus och titta i böcker och sådär. Se vad det är för någon art.
Nu Julia, det finns en myt om att de kan liksom traska in i våra öron och förstöra våra trumhinnor. Alltså stämmer det?
Nej, alltså visst kan de traska in i öronen kan jag tänka mig, men jag tror inte de kan förstöra någonting.
Nej.
De tycker om alla små håligheter och mörka fuktiga utrymmen, så att visst finns det någon chans i miljonerna att det har hänt några gånger.
Ja.
Och den heter ju faktiskt Earwig på engelska. Och namnet tyder ju på att den där myten då, eller om det är sant. Men den heter likadant på flera olika språk. Så på ryska och tyska. Så att någon uns kanske det finns sanning i det där, men jag vet det 17.
Det är ingenting att oroa sig för.
Nej,
om man inte ligger ute på gräsmattan på natten då i så fall.
Ja, ens det.
Min sista fråga är igen då. Varför hittar man dem så ofta i tidningen i brevlådan?
Ja, det var ju min fasa när jag var liten och skulle hämta tidningen till morfar. Brevlådan.
Ja, farligt.
Men tidningens papper tycker de säkert också man kan tugga på. Mm. Men så är det ju fuktigt, lite inte så där jättekallt och det är mörkt och mysigt där. Och ser de ju flera stycken ihop. Ja. Det är ju aldrig en ensam utan man får ju en näve full.
Ja.
Så att det är ett bra hängställe.
Ja. Helt enkelt. Helt ofarliga, ganska trevliga och hjälpsamma
trädgårdskompisar. Ja, vi ska leva med dem. Ja. Inte kriga mot dem.
Det ska vi. Tack Julia för att du var med i Naturmorgon och pratade tvestjärtar.
Tack.
Ha det gott. Hej då.
Hej.
Nu ska vi tillbaka till vår fältreporter Maria Wikland, som ju också har letat väldigt mycket insekter den här morgonen på en ganska stor forskningsgård, Röbäcksdalen i Umeå. Men ja, vi ska hörde jag en stor spov precis?
Ja.
Ja, Västerbottens landskapsdjur.
Ja, ja. De är ju helt ljuvliga.
Ja.
Man hör också E4 här emellanåt. Vi är väldigt, väldigt nära E4. Men vi har åkt under E4 till ett betesområde som är en del av ett Natura 2000-område, så Umeälvens delta och slätter. Och här så går det några kvigor. Och nu har Roger börjat huka över en gammal komocka.
Ja, titta, vi har hittat en komocka här. Och, nu gräver vi försiktigt med en pinne här för att se om det är något småkryp.
Ja. Den är ganska torr den här.
Ja, och det... Tyvärr så tror jag inte vi har några dyngbaggar här, men det kommer senare under året och det kan finnas i någon annan som är lite färskare. Så vi går och letar.
Och du kanske har lämnat.
Ja.
Ja. Och de här kvigorna, de kom ju...
Nu kommer de.
De är gulliga. Mårten Hetta, du är... Ja, kolla. Du är husdjursagronom. De här kvigorna, hur gamla är de?
Ja, men de är ungefär mellan 6 och 8 månader då.
Ja.
Och det här är deras första sommar ute. Och att då få komma ut i ett sånt här savannlandskap som vi har här med stora öppna gräsytor eller gräsområden och lite trädungar och i det här Natura 2000-området är ju som en bra första sommar.
Ja. Alltså de är ju helt ljuvliga. De har halsband på sig som är, det är som en klump på översidan. Och sen går det runt halsen. Kan du berätta vad det är?
Ja, de här kvigorna ingår ju i vårat försök med virtuella stängsel. Och då har de ett halsband som har dels en liten solpanel som är stor ungefär som en tändsticksask. Och sen så under den så sitter en GPS-mottagare då. Så vi ser deras rörelse i detalj i det här Natura 2000-området, så vi kan se vilka områden de betar, var de vilar, och vi kan även kontrollera vilka områden de då har tillgång till. Så vill vi till exempel att de ska beta ett område för att vi ska hålla nere vegetationen och skapa möjlighet till en ökad biodiversitet, trycka ner de här dominanterna och få mera växter som gynnas av bete, ja, då kan vi bara dra en linje i våran mobiltelefon och då blir det ett virtuellt stängsel då som djuren förhåller sig till. Och det är egentligen samma teknik som ett elstängsel, men i det här fallet så bär de liksom med sig sitt eget elstängsel då.
Och det här ska de alltså lära sig utifrån att det är något ljud. Ska vi testa hur det funkar?
Ja,
du har ju en i handen här.
Jag
nu
har en sån här virtuell stängsel halsband i handen, så nu får jag vara kvigan då.
Ja.
Om vi då rör oss mot det området som är satt som en barriär, så kommer ju det här stängslet eller halsbandet då att göra ljud som jag tycker faktiskt påminner lite grann om storspoven. Får se om Maria håller med. Och sen då när det blir intensivare, vi ska ta en liten paus här och hoppas att det, nu kommer kvigorna med oss här.
Oj, kolla. Tjena brudar, läget? De tycker det är jättespännande med mikrofonen. Ja, du hittar ingenting, Roger, i de där?
Nej, jag tror att det är liksom lite för tidigt på året kanske.
Ja, ska vi se.
Nu närmar vi oss den virtuella gränsen som vi har satt här, för att här är ett område som vi då vill att djuren inte ska gå. Så om du går med mig, Maria, så börjar det låta så här, och ju närmare vi kommer så blir det intensivare, och nu får ju djuret god tid på sig att förstå att den har kommit till ett område som den inte ska vara i. Och sen blir det ändå intensivare. Och om man då inte har vänt, då får man en liten elstöt. Och den är betydligt svagare än om man stöter på ett elstängsel. Och vi ser ju att djuren lär sig det här efter mycket lite tid.
Ja. Men du, hur funkar det här med rovdjursskydd?
Ja, men till att börja med så kan jag ju säga, nu går vi ut ur, nu.
Oj, du, nu är
det. Nu är det en markering för djuret att
hit men inte längre.
Där har den passerat gränsen och då kunde vi se att då får vi en varning i form av ett sms att det har skett en rymning då.
Ja.
Men rovdjur är väldigt spännande för det är två saker vi kan göra med det här. Dels så kan vi ju se att om den här flocken kvigor börjar röra sig onaturligt och börjar liksom söka skydd och rör sig undan snabbt, då kan vi ju följa det. Det andra är ju att vi kan, så att säga, vi har, vet du, ha en motsvarande liksom, kan man säga, varning då. Och skulle man ju kunna ha på rovdjuret också. Mm. Det är ju nästa steg då.
Ja.
Och det förekommer i vissa områden i Afrika bland annat. Man har märkt upp lejon och sånt med GPS-er.
Ja. Så, men det, än så länge så är det ingenting som ni håller på med här?
Det är ingenting som
här.
Vi jobbar med här, nej. Ja. Utan att det är mer att följa så här, djurens påverkan på landskapet över tiden. Vi följer upp vegetationen. Både med att vi tittar på det i fält. Men vi använder också drönare och satellitbilder. Och då kan vi synka det mot djurens GPS. Och då kan vi se var de har betat och hur påverkas vegetationen.
Och i syftet är sen också att man kanske ska slippa de här stängslen som är svåra att passera. Och som det också kräver väldigt mycket jobb. Och,
exakt, alltså det ska ju underlätta för att använda de betande djuren som naturvårdsarbetare.
Ja. Okej, vi ska lämna de här otroligt söta kivigerna. Så får de gå och beta här och göra sitt jobb.
Mm. Tack för denna morgon vid Röbäcksdalens forskningslagård i Umeå. Maria Wiklands, fältreporter, och Mårten Hetta, husdjursagronom. Och vi har också hört Roger Pettersson, entomolog, gräva runt bland de insekter som finns på en gård. Det finns ju en del helt osvängiga termer inom området naturvård, biologisk mångfald till exempel. Vad göms i det begreppet? Jo, det kan Mats Ottosson berätta. Här är hans kråkvinkel.
Om ni undrar så är det näbbmusen i snön som pilar iväg för att fortsätta göra det som alltid håller den sysselsatt. Finnas en stund till. Det är spillkråkan som omgrupperar från en skogsdunge till en annan och tycker att hela världen måste få veta det. Det är gråsuggorna och kölsniglarna i potatiskällarens mörka grotta. Det är dagmaskarna när du vårgräver. Det är hela skymlingskören, taltrast och koltrast. Och rödhake, han som alltid får sista ordet. Det är den första blåsippan och sen vitsippshavet. Det är grönskan som målar hela världen med penseln doppad i klorofyll. Det är blåstången i havet som väntar på fullmånen. Det är de betande nakensnäckorna, det är snultrorna och gyltorna. Det är ostronen och musslorna som pumpar igång sina mjuka muskelmaskinerier bakom gläntade skalhalvor. Ja, om ni undrar så är det gräsen, alla steppens och savannens och präriens och slottarängens vippor och ax. Det är svamparnas undre nätverk av trådar som är så tunna att det ryms flera kilometer i en matsked skogsjord. Det är trädens rotspetsar och bladnerver. Det är gammelekens vattenfyllda vrår som är trädhålsmyggans barnkammare. Och det är rummen med stampat mulmgolv där klokrypare och kattugglor har sina hemadresser. Det är vitmossorna som begraver sig själva och sina kolatomer i myrens djupa sänka. Det är också den lilla parasitstekellarven som äter upp den blivande fjärilen inifrån, ja till och med den. Det är alla namnlösa luftplankton. Det är molnen av flyttblomflugor som kommer söderifrån varje sommar, några för att landa just hos dig. Det är myrspoven som korsar Stilla havet två gånger varje år. och knölvalen som efter att ha fött och diat sin sista kalv långsamt sjunker till djuphavets botten där havsborstmaskar skola finna att den inte alls är särskilt mager om bena. Det är nattsländor och dagsländor. Det är silversmygare och guldvinge. Men det är också oräkneliga små grå som ingen känner till namnet. Det är hela den långa artlistan. Alla de 8,7 miljoner raderna. Ja, det är en gissning förstås. Det är storgäddan och alla tusen bröderna. Det är fågelmatningens ivriga blåmesar, varenda en. Om ni undrar så är det alla dem. Nej, fel. Det är alla vi som avses varje gång någon säger biologisk mångfald.
Det sa Mats Ottosson och det här var en repris från 2022. Så är vi framme vid veckans naturfråga. Att jaga i stim är denna vattenbjässes melodi. Sommartid kan den flyga fram både i och över svenska vatten med hög salinitet. Där den verkar ha en återkomst nu till den grad att det anordnas safarin. Det kan låta på släktnamnet som att den är en tunnis, men arten vi söker kan bli större än Östersjöns enda val och i sitt namn har den färgen som Ted sjunger om. Ja, svaren kan man mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller skicka med post till Naturmorgon 359-30 i Växjö. Så här lyder frågan. Att jaga i stim i denna vattenbjässes melodi. Sommartid kan den flyga fram, både i och över svenska vatten med hög salinitet. Där den verkar ha en återkomst nu, till den grad att det anordnas safarin. Det kan låta på släktnamnet som att den är en tunnis, men arten vi söker kan bli större än Östersjöns enda val. Och i sitt namn har den färgen som Ted sjunger om. Rätt svar på förra veckans fråga var trumvargspindel och vinnarna är Karin Nordberg i Jomala på Åland, Kalle Arnlund i Hägersten och Emmy Andersson i Örebro. I naturen idag har vi bland annat fått höra om en familj myggor som kallas tofsmyggor och hur de i sitt puppstadie kan simma.
Puppstadiet är ju någonting man annars kanske förknippar med att det är ett väldigt passivt stadie, att det är väldigt stilla, men många av de här akvatiska arterna har ganska rörliga puppstadier så de kan liksom förflytta sig och simma runt i puppan då.
Det berättade entomolog Moa Pettersson. Och det och allt med annat om man eventuellt har missat Naturmorgon går att höra igen på webben och i appen SR Play. Jag fick ett mejl. God morgon. Som pensionerad öron, näsa, halsläkare vill jag bara bekräfta att tvestjärtar kryper in i hörselgångar. Alla vi som jobbat länge har nog spolat ut en och annan insekt ur öron. Men jag skulle inte säga att tvestjärtar är vanligare än andra. Den gör ingen skada och spolas som sagt lätt ut med koksalt, skriver Lotta Hesén Söderman. Hur och vad är det som låter nere under ytan? Ja. Ja. Nästa vecka handlar Naturmorgon om just undervattensljud. Vilka låter? Varför? Det handlar om fiskhörsel, valnavigering och problematiskt människobuller. Och med det säger vi tack för idag. Programmet producerades av Helena Södlund och Karin Gyllenklev. Tekniker var Lisa Järnestam och jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Hej då!
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Kan man ge en trisslott till en person som har en allvarlig sjukdom och ligger för döden?
Jag undrar hur man ska göra för att tycka att det är kul att gå till jobbet.
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord @sverigesradio.se. välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Och i eftermiddag klockan 5 är det Majgull Axelsson som svarar på frågor från lyssnare i Allvarligt talat. Och lite tidigare i eftermiddag får vi i språket i P1 följa med på en lektion i sex och språkvetenskap med Emmy Rasper och språkvetare Susanna Karlsson.
Och känsliga lyssnare varnas, för nu blir det många ord som kan uppfattas som stötande. Vi har fått en första fråga från Henrik som skriver så här. Kan ni hjälpa till att reda ut detta? Vad ska man säga när man ska ha sex med någon? Jag tycker att det låter lite vulgärt när man frågar, ska vi knulla? Eller säger man helt enkelt, vill du ligga med mig eller vill du ha sex med mig? Och vad sa man förr i tiden?
Det är en jättebra fråga. Ja, det finns många sätt att svara på det här. Och ett sätt att svara på det är, ofta ställs kanske inte frågan riktigt så här rätt fram.
Nej. Men då blir vi ett litet relationsprogram.
Ja.
Men du måste ändå ge ett svar till Henrik här. Han undrar verkligen. Vad ska han säga då?
Men ligga är väl bra.
Ja, det är det neutralaste.
Jag tycker nog är rätt och neutralt.
Ja.
Det ska väl ingen behöva bli stött av, tänker jag.
Nej.
Det är ganska så.
Mm.
Det är rätt och neutralt.
Mm.
Vad man tar med sig in i att bli stött eller inte förstå, det är ju så himla personligt.
Mm.
Men det uppfattas nog allmänt som ganska neutralt.
Hör språket i P1 klockan 1. I eftermiddag här i radion och när du vill i appen Sveriges Radio Play. 5 i 6 går ordet till SMHI. God morgon.
God morgon, och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Ett lågtryck över norra Finland och en högtrycksrygg över Östersjön pressas båda bort österut då ett mer omfattande lågtryck når Norska havet. Utsikter till imorgon bitti. Börja med Tyska bukten. Syd eller sydväst 3-8 meter per sekund. På förmiddagen väst eller sydväst och något ökande, mest god sikt. Fiskebankarna och sydutsira. Syd eller sydväst och avtagande till 3-8. I eftermiddag omkring väst och ökande, i natt 7-12. Måttlig sikt i tidvis regn. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydost ökande till 6-11. I eftermiddag vridande till väst eller sydväst och tillfälligt något avtagande. Fram till ikväll, måttlig till dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Vänern, omkring syd 1-6, i natt sydväst och ökande till 5-10. God sikt, i eftermiddag måttlig till dålig sikt i passerande regn och risk för åska. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, omkring syd 2-7 i eftermiddag 5-10. I natt vridande till väst eller sydväst. Risk för lokal dimma. Från i eftermiddag måttlig till dålig sikt i passerande regn och på södra delen risk för åska. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, växlande 1-6. I eftermiddag syd eller sydost 6-11, lokalt upp till 13. Risk för lokal dimma. Från ikväll skurar med måttlig sikt. Rigabukten. Syd eller sydväst 2-7. Ikväll sydost i natt 6-11. God sikt i morgonbitti, måttlig sikt i regn. Finska viken. Väst eller sydväst 6-11. Ikväll avtagande tillfälligt avtagande i natt vridande till syd eller sydost 5-10. Mest god sikt. Bottenhavet och norra Kvarken, väst eller nordväst avtagande till 2-7 och vridande till omkring syd. I eftermiddag ökande till 7-12, i natt ytterligare något ökande. God sikt, i natt måttlig till dålig sikt i regn. Bottenviken, nordväst 5-10 meter per sekund, i eftermiddag omkring syd och tillfälligt något avtagande, i natt sydost. Mest god sikt, men någon skur. Och så till vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 16 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 11 över, Sundsvall 9 över, Stockholm 16 över, Karlskrona 22 över, Klagshamn 21 över, Göteborg 17 cm under nollnivån i RH2000. och världens vattenstånd är 40 cm över referensytan på sjökortet. Och så till några aktuella sjöobservationer. Torsminde syd 5, Oxöj 4 ost 5, Skagen sydost 5, Nordkoster sydost 4, Väderöarna sydost 7. Måseskär sydost 8, Pålgrunden syd 4, Naven sydost 2, Vinga sydost 7, Nidingen sydost 9. Anholt sydost 4, Hallands Vädrö sydost 5, och likaså på Drogden. Falsterbo sydost 4, Arkona sydost 3, Skillinge lugnt men dimma. Hammarudde syd 1, Hane sydost 2, Ölands södra udde väst 2, Ölands norra udde ost 2. Harstena väst 2, Hoburg ost 3, Östergångsholm saknar uppgift. Fårösund sydväst 3, Goska Sandön saknar uppgift. Landsort nordväst 3, Skarpe väst 1, Svenska högarna väst 3, Söderarm nordväst 2. Finska ute väst 4, Nyhamn nord 2, Märket nord 4, Örskär nord 5, Egegrund nordväst 2, Kuggören väst 3. Brämön nordväst 4, Lungö väst 2, Skagsudde nordväst 4, Järnesklubb väst 4, Holmen nordväst 7. Björeklubb nordväst 8, Peter Rönnskär nord 7, Rödkalle nordväst 7, Kemifyr nordväst 10 och Storön nordväst 4 meter per sekund.
God morgon, här är Ekot. Naturvårdsverket vill att den invasiva lövplattmasken ska tas upp på EU:s lista över invasiva arter. Idag är Sverige ensamt om att ta till nödåtgärder för att stoppa maskens utbredning. Och det skulle göra stor skillnad om resten av EU också engagerade sig i det här, det säger Henrik Lange på Naturvårdsverket.
Om lövplattmasken kommer med så har vi mycket, mycket bättre möjligheter att få de andra länderna att göra åtgärder i sina länder och stoppa den redan innan den hamnar på lastbilen eller i krukan.
Idag finns det 88 arter på listan över särskilt skadliga invasiva arter i EU. Den uppdateras bara vartannat år och det görs noggranna analyser innan en art kan tas upp. Det handlar ju om att alla länder ska engagera sig i att utrota växten eller djuret. Men i midsommar träffas representanter från alla EUs länder för att rösta om drygt 20 nya arter. Och lövplattmasken finns med bland förslagen. För de som jobbar med att hejda utbredningen är omröstningen viktig.
Ja, man kanske inte ska säga natt och dag, men det är bra nära. För att nu är det vi ensamma i stormen lite grann.
Det var i höstas som man för första gången upptäckte en lövplattmask i Sverige. Och nu finns det en lång rad fynd från södraste Sverige upp till Umeå i norr.
Reporter Si Holmgren. I Akalla i nordvästra Stockholm har något exploderat i en port till ett flerfamiljshus under natten. Det är oklart vad som exploderat och ingen person har kommit till skada. Kustbevakningen har inte hittat några skador på lastfartyget som gick på grund utanför Landskrona igår. Det finns heller inga misstankar om sjöfylleri. Fartyget var på väg till en rysk hamn när det hamnade utanför farleden och trots att det varnades så kom varningen för sent och fartyget gick på grund. Omkring 930 000 liter drivmedel finns ombord på fartyget. I Paris greps nästan 300 personer av polis igår kväll och i natt efter att firandet av fotbollslaget Paris Saint-Germain segrade i Champions League och att det firandet spårade ur på vissa håll. De flesta av de gripna misstänks för att ha haft fyrverkerier och orsakat oroligheter. Så vädret. Dagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet, men under dagen drar ett regnväder lokalt med åska in västerifrån. Till kvällen berör regnet stora delar av landet. Temperatur i söder 15 till dryga 20 grader, i Norrland 10 till 15 grader. Ekots nyheter med Karina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
God morgon och välkomna att fortsätta lyssna på P1 söndagen den 1 juni. kommer du under dagen kanske ta en försommarfika med Gunn eller Gunnel. Blir de säkert glada för en namnsdagsgratulation idag, alltså 1 juni. Per Berg heter jag som presenterar programmen här i kanalen denna junisöndag. Och vi inleder med en repris från igår.
Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, ett av Sveriges största företag, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan som vi spelar in fredagen den 30 maj. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna att lyssna. Håkan Samuelsson, välkommen till lördagsintervjun. Mm,
tack.
Du var vd för Volvo Cars i 10 år mellan 2012 och 2022 och gjorde en för många ganska oväntad comeback som vd i april. Varför vill du återvända?
Ja, det var väl lite oväntat även för mig, får jag väl erkänna. Utan, ja, det händer ju mycket i branschen, mycket problem som kommer på. Så jag fick frågan om jag kunde komma tillbaks och ta upp jobbet som jag hade slutat 3 år sedan, och det vill jag gärna. För jag tycker det är väldigt roligt naturligtvis. Jag tycker om företaget. Om man var där 10 år känner man ju speciellt för det.
Ja, en veckans stora händelse var ju de här stora neddragningarna. 3000 tjänster ska bort, omkring 2000 anställda och konsulter i Sverige får lämna Volvo Cars. Vad är skälet att ni gör detta?
Det är ju dels så tror jag det är 1000 konsulter och sen 2000 anställda, varav 1200 i Sverige. Men anledningen är naturligtvis, ett kan man ju se som en kostnadsreduktion. Vi har dragit på oss mycket kostnader sista åren, och det är naturligtvis smärtsamt för dem nu som får lämna, men det är någonting som är nödvändigt, för vi vill också undvika att göra det här var tredje, fjärde år, utan vi vill nu göra en anpassning till en mer hållbar organisation. Så bygga en organisation med runt 3000 mindre medarbetare, och det är då ungefär där vi var 2021. Alltså det, så i det avseendet är det en mer återgång till ett mer hållbar nivå.
Det är ju svåra tider. Kan det bli fler varsel under din tid som vd? Du har sagt att du ska vara i 2 år.
Ja. Nej, det är ingenting som vi ser nu, och dessutom kan man säga att det är något som vi verkligen inte vill göra, utan det här ska vi nu göra ordentligt, som bygga en organisation som är mer effektiv. Mer ansvar till medarbetare och ta större jobb. Men sen tror jag vi också får hålla igen nu med nyanställningar. I alla fall det här året ut, säkert framåt, för att ha en ytterligare mer naturlig avgång. Men inga varsel.
Vilket är ditt budskap då till de som förlorar sina jobb nu?
Ja, det är svårt att säga något annat än att det är naturligtvis tråkigt för dem. Utan de har ju då fått säkert en stor erfarenhet på Volvo som kommer att vara värdefullt om när de går vidare. Men för oss handlar det om att tänka på företagets konkurrenskraft framför allt.
Det finns ju många samverkande faktorer till att det är en tuff tid i bilbranschen. En av de sakerna är ju tullarna. I vilken mån är det här en konsekvens, skulle du säga, av, alltså varslet, en konsekvens av president Trumps politiska beslut? Mm.
Nej, där skulle jag vilja säga att det finns ingen koppling överhuvudtaget. För den neddragning vi gör är nu också på kontorssidan. Så jag menar, det är ju ingen neddragning överhuvudtaget på produktion. Utan det är någonting annat, skulle jag säga. Och tullarna också accelererar väl en utveckling som vi har hållit på med i en längre tid. Alltså en regionalisering. Kina blir mer självständigt, och även USA kommer att bli mer självständigt med där man gör egna bilar. Man producerar bilarna själv. Det är en trend som har pågått, och nu går det fortare med tullarna.
Ja, en sak du har talat om nu när det gäller att få ner kostnaderna för Volvo Cars, det är ju det här. Så Volvo Cars har ju en kinesisk storägare, Geely Holdings, som då leds av grundaren, affärsmannen Li Shufu. Du har ju då talat om ett fördjupat samarbete med Geely-gruppen som ett sätt att få ner, de har ju en rad bilvarumärken, och få ner kostnaderna. Mm. Vad kan du berätta om det samarbetet? Hur nära ska Volvo samarbeta med kineserna?
Jag tror att vi kommer ju samarbeta med olika bilmärken inom gruppen. Och det var ju framförallt när det gäller de mekaniska komponenter i en bil. Där det finns stora skalfördelar. För oss Volvo är ganska små. Och vi har en stor fördel om vi kan använda samma komponenter och system som Geely använder. Och dessutom kommer vi kunna göra vissa bilmodeller, mindre bilmodeller på plattformar som är utvecklade av Geely från början. Det är något som har gjorts sedan länge. EX30, vår minsta bil, är exempel gjord på en sån plattform för att få den på en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Mm. Så egentligen inget nytt, men självklart har vi en unik möjlighet att jobba mer, titta in på fler saker. För vi måste kunna göra elektroniken och mjukvaran absolut själva, för där kommer det vara begränsade möjligheter till samordning.
Ja, vi ska återkomma till det där med mjukvaran, vad det innebär på en världsmarknad. Men alltså, vi har haft, Dagens Industri har nyligen skrivit om att Geely har planer på att flytta stora delar av utvecklingen av nya bilar och plattformar till Kina. Att det då skulle finnas en risk att Volvo i Sverige alltså skulle förlora möjligheten att utveckla bilar från grunden. Hur kommenterar du det?
Nej, det är en unik möjlighet som Volvo har idag att kunna bygga bilar från grunden. Det är faktiskt inte så många länder i Europa som har det. Det är i Tyskland och i Sverige och i Italien och Frankrike. Så det är någonting som vi ska vara väldigt rädda om. Däremot så ser jag inte att man äventyrar det om man använder komponenter och system som är gemensamma